Egentligen är ju långfredagen en ganska så missvisande, ett ganska så missvisande namn på den här fantastiska dagen. Den dag som i grund förändrar allt. Jag gillar mycket bättre det engelska ordet Good Friday. För det säger verkligen vad det var, en god fredag. Då någonting mycket, mycket gott hände. Därför att korset kopplat till den tomma graven, det är faktiskt det starkaste och den viktigaste symbolen som vi har som kristna. Och det här är ju inte bara en gripande berättelse om Guds kärlek till oss. Utan det är också en dramatisk och sann berättelse om hur Gud tog itu med dina och mina, ja hela mänsklighetens alla djupaste problem. Det där som inte är så populärt att tala om idag, synden. Och hur Gud faktiskt har öppnat den här nya och levande vägen till Guds eget hjärta, till en gemenskap med Gud, till förlåtelse, till nåd istället för dom. Det här kanske för många är självklarheter. Men mer och mer idag så ifrågasätts just de här självklarheterna. Eller vad sägs om vad en präst i Västerås stift skrev ganska nyligen. Tanken att Jesus dog på korset för våra synders skull. Att han har betalat skulden med sitt eget blod. Det är motbjudande och bortom allt sunt förnuft och rimlighet i en modern tillvaro. Det är en präst som säger så. Liknande tanke har framförts av Jonas Gardell i hans bok om Jesus. En någon som dör på ett kors som ett slags blodigt offer. Fy, säger han. Och därför tror jag att det är väldigt viktigt på nytt igen att vi verkligen synar de här centrala begreppen. Vad är det för någonting? Vad handlar den goda fredagens budskap om? Vad är det här med synd? Vad är det här med försoning? Vad är det här med förlåtelse egentligen? De är så viktiga ord att vi behöver förstå dem helt och fullt. Därför att förstår vi inte dem, ja då blir det en vacker berättelse, men inte så mycket mer. Ja, vad är synd egentligen? Det är inget populärt ord idag. Hela vårt samhälle har ju förändrats så oerhört radikalt. Tänk efter. Alltså min föräldrageneration, och en del av er är några år äldre än mig, så ni kanske också har varit med om det. Men de fick lära sig hela Luthers katekes utan till. Och där ingick ju också 10 Guds bud som en självklarhet. Är det någon här som har fått vara med om det? Ja, där har vi en del. I och med det så visste alla vad synd var. Det fanns en gemensam referensram för vad som är rätt och vad som är fel. Men det är väldigt, väldigt mycket som har hänt sedan dess. Och väldigt snabbt. På 60-talet så avskaffade Hedenius Gud. Gud är död, sa han. Och så följde de här ungdomsrevolterna över hela Europa. Och då avskaffade man synden. Nästan allt blev tillåtet. Till slut blev det kränkande att tala om människan som syndare. Och talet om att det finns en helig Gud som till och med kan straffa synden, det blev omodernt. Nej, människan var i grunden god. och kanske i värsta fall offer för olyckliga omständigheter under livet. Och Gud, han blir bara kärleken med stort K, som sluter människan i sin famn oavsett vad hon gjort och utan några som helst krav på förändring. Och i och med det här så blir ju också det här med försoning, förlåtelse, att någon skulle ta vårt straff, det blir fullständigt överflödigt. Därför att finns det ingen synd mellan mig och Gud, då behövs det ju ingen försoning. Då behövs det egentligen inte heller någon förlåtelse. Men vad är synd då? Bibeln är väldigt tydlig med att du och jag, vi har skapats till Guds avbild. Och då innan synden kom in i tillvaron, då var vi gudscentrerade. Gud var i centrum. Det var en fullständig harmoni mellan Gud och människa. Och inte bara att Gud var i centrum, han var själva drivkraften i människans liv. Men så hände ju någonting i och med syndafallet. Vad var det som hände? Jo, det blev en annan drivkraft i människan. Inte Gud längre, utan det egna jaget. Själviskheten. Vi slet oss loss ifrån Gud. Människan försökte förverkliga sig själv helt utan och oberoende av Gud. Och det här, det är roten till dina och mina problem. Allt kretsar kring oss själva. Vi är självcentrerade. Och det här kan ta sig olika uttryck. I ena ytterligheten har vi högmod, som också medför förakt för andra och ibland en hänsynslöshet mot andra, som kan ta sig väldigt bizarra uttryck. Ja, det värsta av allt är ju Hitlers hänsynslösa utrotande av judarna, därför att i högmod tänkte han, vi är den sanna rasen. Det är ena ytterligheten. Den andra ytterligheten, det är självförakt, det är självmedömkan, jag är ingenting värd. Och så vänder man liksom allt detta inåt mot sig själv. Och så finns det hela skalan däremellan. Så från att ha varit gudsupptagen så blir människan självupptagen. Och kanske är det just det som Jesaja beskriver i det som Gullvi läste här inledningsvis. Vi gick alla vilse som får. Var och en ville vandra sin egen väg. Sin egen väg. Så det här med syndkatalogen, alla du får inte, som du och jag så lätt fastnar i. Egentligen är det bara toppen på ett isberg. Ni minns några söndagar sen så hade jag den här bilden av ett isberg. Alltså det är ju det som är under ytan som är det mest avgörande. Där sitter grundproblemet djupt, djupt, djupt där inne i själva hjärtat. I själva hjärtat där självet regerar. Och Jesus, han var väldigt, väldigt tydlig när han skulle peka på vad är synd egentligen. Och då säger han så här, från hjärtat, säger han, från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Här gjorde inte Jesus en fullständig uppräkning. Poängen är inte allt det här med onda tankarna och morden och äktenskapsbrottet och otukt eller lössläppthet. Det är inte det som är poängen, utan han säger från hjärtat. Det är där det sitter. Allt annat är ett uttryck för vad som finns där i hjärtat. Hur det nu tar sig uttryck. Samtidigt så försöker du och jag hela tiden putsa på vår image. Hela tiden längtar vi efter idealmänniskan. idealhustrun, idealmannen. Och så försöker vi prestera. Människan försöker ändå prestera i egen kraft att bli så bra som möjligt. Men aldrig lyckas vi nå ända fram. Någonstans på vägen så krackelerar det. Någonstans på vägen blir vi frustrerade och besvikna på varandra, på oss själva och på Gud. Eller så låter man helt enkelt allt det här som finns där inne, själviskheten, få fullständigt fritt spelrum och allt blir tillåtet. Det viktigaste i livet blir att tillfredsställa alla begär man kan, oavsett vad konsekvenserna blir för andra. Och allt det här, det är egentligen bara symptom på samma grundproblem. Vi ville vandra vår egen väg. Vi ville vandra vår egen väg. Och där har du syndens makt. Därför att den får fäste där någonstans i din och min fallna natur. Och till slut går det så långt som Jesus säger i Johannes 3. När han berättar om vad han kom för att göra. Efter de här underbara orden. Att Gud så älskade världen att han gav sin enda son. För att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Kommer också det här. Detta är domen. Ljuset kom till världen. Men lyssna. Människorna älskade mörkret. Och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Till varken som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för hans gärningar inte ska avslöjas. Alltså vad märkligt. Människorna älskade mörkret. Där har det syndens makt. Det kan komma så långt alltså. Alla de här dolda skikten som finns där under ytan. Där kan synden få ett sånt fäste. Om det tillåts växa och frodas. Att det snärjer människan så mycket att människan till slut säger nej, jag vill inte komma ut i ljuset. Jag gillar läget. Jag gillar det här. Jag vill gå min egen väg. Jag vill inte ha med Gud att göra. Och så är det för väldigt många. Så är det för väldigt många. Men hela vårt land är ju ett sekulariserat land där de flesta gillar läget. Man tycker livet är bra. Och man lever ut allt som man önskar sig utan tanke på konsekvenserna. Men Paulus säger, synden ska inte få härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Det skriver han till de kristna. Det finns en makt alltså i det här. Och så finns det till slut en skuld. Därför att vad får synden för resultat? Jo, eftersom du och jag har gått vår egen väg, eftersom vi har brutit med Guds vilja, avsikt och Guds plan, så står vi faktiskt i en fullständigt obetalbar skuld. Till Gud. Vi fick något väldigt, väldigt fint att förvalta. Men vi har förslösat det. Precis som den förlorade sonen. Och Jesus illustrerar ju också detta i berättelsen som flera av oss har läst när vi har läst Matteus evangeliet om den obarmhärtige tjänaren. Ni vet, han som hade fått förlåtet, han var skyldig 10 000 talenter till kungen. Omräknat i dagens belopp så skulle det bli ungefär 200 000 årslöner. Eller runt 6 miljarder om jag har räknat rätt för en enskild människa. Tänk dig det, att du har en skuld själv på 6 miljarder kronor. Så drastiskt uttrycker Jesus det. Det är skulden. Det är vår skuld. En fullständigt obetalbar skuld. Och ingen av oss kan med all möda i världen och med aldrig så goda gärningar betala tillbaka den. Vi är i ett absolut hopplöst läge. Och jag tror att vi behöver påminna oss om att i mig själv så står jag där. Det är inte så många idag som känner den här skulden därför att man inte är medveten om synden. Men den finns det. Det finns det på ett personligt plan på grund av allt som jag har gjort. Det finns det också på ett kollektivt plan. Jag menar, vad är vi inte skyldiga skapelsens herre på grund av vår livsstil som förstör den här planeten? Alltså ibland så tänker jag bara på det och så tänker jag, oj, vilken skuld som jag är delaktig i. Vilken skuld jag är delaktig i mot skapelsens Gud. Skulden är oändlig. Ingen av oss kan betala den. Där står vi. Och där hade vi stått kvar om det inte hade varit för korset. För det är precis där som korset kommer in och det Jesus gjorde. Och det är inte underligt att alla fyra evangelierna fokuserar så otroligt mycket på just det som hände där vid korset. Det är det som egentligen hela berättelsen handlar om. Därför att det är det som hela Gamla testamentet har sett fram emot genom berättelsen om syndafallet och hur människan sedan har försökt offra på olika sätt. Och läser genom hela Gamla testamentet så är det en enda lång offerhistoria. Också den påsken då Jesus dog, vet du, man slaktade ungefär 200 000 lamm i templet i Jerusalem. Det var så mycket så liksom blodet bara rann ut och rann ner i Kidronbäcken. Så när Jesus gick ut till Getsemane så måste han ha stigit över den här bäcken som var färgad av blod ifrån alla dessa 200 000 lamm som offrades där i påsken. Allt såg fram emot det offer som Jesus skulle göra där på Golgata kulle den påsken. Och allt ser tillbaka idag på det offret som han gjorde. Och det är detta som försoning handlar om. Därför att vi har ingen chans. Vi har ingen chans inför en helig Gud. I oss själva. Vad var det som korset innebar? Jo, att en som var totalt oskyldig, som inte hade gjort någon synd, tog hela straffet på sig. Och läser du hela berättelsen kring korset så är det märkligt hur ofta det här kommer fram. Han är oskyldig. Till och med Pilatus hustru hade en dröm om natten. Hon sa, befatta dig inte med honom. Jag har lidit mycket i drömmen för hans skull. Han är oskyldig. Pilatus säger det till judarnas rådsherra. Jag finner inte ett enda fel hos den här mannen. Han är oskyldig. Han är oskyldig. Rövaren som hänger där bredvid honom på korset, han vänder sig till den andra och säger, vi förtjänar det här. Vi förtjänar det här fullt ut. Han har inte gjort något ont. Han är oskyldig. Om ni lyssnade också till texten som läses här till slut, som Bo läste här. Soldaten som stod där och såg hur Jesus dog. Han sa, han var rättfärdig. Eller med andra ord, han var oskyldig. Oskyldig hängde han där för din och min skull. Han var det perfekta offerlammet, för att använda en bild som inte många förstår idag. som hängde där för din och min skull, som tog hela straffet på sig. Frivilligt betalade han av hela den här skulden. Och det märkligaste ordet av alla, ni vet, Jesus, han yttrade flera ord på korset. Som en kuriosa kan jag nämna att jag har predikat många gånger just den här dagen i Indien mellan 9 och 12, för att gudstjänsten skulle alltid vara minst till klockan 12. För det var ju 3 timmar som det hände här, som Jesus hängde på korset. Och så skulle man alltid predika över Jesus 7 ord på korset. Och minst en kvart var för varje ord. Jag ska inte tala så länge idag. Men det främsta tycker jag, och det mest fantastiska av alla ord, det är det Jesus säger strax innan han ger upp andan. Och det är, i grekiskan är det ett enda ord, tetelestai. Det betyder det är fullbordat, det är färdigt. Det är klart. Det är klart. Allt är klart. Skulden är fullständigt betald. Eller som Paulus säger i Kolosserbrevets 2:14, han har strukit ut det skuldebrev som i sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika det fast vid korset. Kommer du ihåg hur mycket tjänaren var skyldig? 6 miljarder kronor omräknat i dagens penningvärde. Och då säger Paulus, allt det här, hela den här skulden, den bara tog han på korset, spikade fast den där. Och lämnade den där. Och med sitt blod, nu glömde jag den röda tuschpennan, men ni får tänka er det, så strök han över hela den här skulden, din och min skuld, fullständigt. Det är det som försoning innebär. Genom hans död så har han tagit straffet på sig, och all min skuld tog han på sig. Vet jag att det finns ytterligare en skuld? Som vi kanske inte talar om lika mycket. Och det är andra skuld till dig. Därför att jag tror att det är många av oss som har gått igenom någonting där vi upplever att andra har gjort mig illa på något sätt. Och här finns också ett skuldbrev liksom som vi... ja, som vi gärna sparar. Han eller hon ska få minsann. De ska inte slippa undan. Och så går vi och bär på den här. En ny skuld. Andra skuld till mig. Som kan också gå där och förtära oss och förstöra oss. Jag tror att vi behöver släppa den också. Den behöver vi också spika fast vid korset. Därför att Jesus tog allt på sig. Inte bara min skuld till Gud, utan också andra skuld till mig. Det är bättre att lämna den där än att bära den själv och liksom förtäras av det och förstöras av den. Lämna den där. Så får Gud ta hand om den som har gjort dig illa. Han är en mycket bättre domare än du och jag. Lämna domen åt honom. Och låt det skuldbrevet också spikas fast på korset där det hör hemma. Paulus uttrycker den här försoningen också på ett annat sätt i 2 Korinthierbrevet, där han säger så här: Gud var i Kristus, i 2 Kor 5:19. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelse. Och vet vad det här tillräkna egentligen betyder? Jo, det handlar just om det här att utkräva en skuld. Gud tillräknar inte det. De här 6 miljarderna, kan du tänka dig det? De här 6 miljarderna. Gud bara stryker dem. Allt har han satt upp på Jesu konto. Han som tog den i sin kropp upp på korset och naglade fast den där. Visst är det fantastiskt. Och då kommer vi till det tredje ordet som också hör hemma med det Jesus gjorde på korset, det är förlåtelse. Något som vi så lätt tar för givet. Det är klart att Gud förlåter, det är ju hans jobb att förlåta. Medan andra tycker det är kränkande, vadå? Vi står väl inte i skuld till Gud? Jag klarar mig själv. Förlåtelse, det förutsätter för det första att Gud är helig. Han kan inte se genom fingrarna på det du och jag har gjort. Därför att varenda en av oss, du och jag, vi har brutit mot det livsmönster som Gud hade avsett för människan. Som han har avsett för ditt och mitt bästa. Därför är vi skyldiga. Och därför måste domen fällas över vår synd. Gud är helig, men han är också kärlek. Hans oändliga kärlek står inte ut med att se vad synden, vårt själviska livsmönster, gör med oss. Gud står inte ut med att låta oss drabbas av alla de konsekvenser som synden för med sig. Där död och evig skilsmässa från Gud är de slutliga konsekvenserna. Och jag ska läsa bara ett par ord här från Gamla testamentet för att du ska se att det här handlar inte bara om Nya testamentets Gud. Det säger att Gamla testamentets Gud var en helt annan. Men lyssna, vad säger Gud i Hosea kapitel 11 och vers 8? Hur ska jag kunna överge dig, Efraim? Här talar han till Israel. Ska jag lämna dig, Israel? Hur ska jag kunna göra med dig som är Adma och låta dig gå dig som Sebojim, två andra städer som drabbades av Guds dom? Mitt hjärta vände sig i mig, säger Gud. All min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede. Jag vill inte på nytt ödelägga Efraim. Ty jag är Gud och inte en människa. Helig är jag ibland i, och med vrede vill jag inte komma. Hör du det? Jag är Gud och inte en människa. Och med vrede vill jag inte komma. Gud vill ingen syndares död, som det också står. Här får vi en inblick i Guds eget hjärta. Den oändliga kärlek som han har till oss. Och därför är det som Agne Nordlander säger, i korset så möter vi både Guds dömande rättfärdighet över synden men också Guds frälsande kärlek förenat i en och samma handling. Gud dömer, men han räddar också. Därför att han vill inte komma med vrede. Han vill rädda. Och den första som fick uppleva detta, det var rövaren på korset. Och det räckte med att han vände sig till Jesus och sa: Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och så får han det här fantastiska svaret: idag. Idag ska du vara med mig i paradiset. Inte ett ord av fördömelse för ett bortkastat liv. Där han förstört både för sig själv och för så många andra. Utan fullständig villkorslös förlåtelse. Och det här, det upphör aldrig Bibelns författare att förundras över. Paulus, han beskriver sig själv som en hädare och en våldsverkare och en som förföljde Guds församling. Men så säger han, även jag fick förlåtelse. Även jag fick förlåtelse. Och så skriver han till Efesierna: i honom är vi friköpta genom hans blod och vi har förlåtelse för våra synder. På grund av den rika nåd som han låtit flöda över oss. Vilken förlåtelse. Och då blir det ju inte så svårt att förlåta andra som har en pytteskuld till oss. I förhållande till den oändliga skuld vi har till Gud. I ljuset av det blir det inte så svårt att förlåta någon som står i skuld till oss. Eller hur? Jag skulle vilja sluta det här med en bild till som finns i Gamla testamentet som tydligt, tycker jag, sammanfattar vad vi har talat om. Affe, vill du komma fram? I Gamla testamentet så i Sakarjas bok så möter vi en präst. Han var till och med överste präst. Han heter Josua. Han var alltså en som skulle representera folket inför Gud. Och vi möter honom stående inför Guds ängel. Och han var inte lika vacker som Affe var här, inte i Guds ljus, även om han väl säkert hade en fin dräkt på sig, men i Guds ljus så var han inte så fin. Ska vi se, får du på dig den? Utan han stod där och liksom det var så uppenbart att han stod där i fläckiga kläder. Och så står det i den här dramatiska scenen att djävulen stod där bredvid och han pekade finger åt honom och sa: haha, titta! Titta så du ser ut. Och du ska vara präst. Och du ska representera folket inför Gud. Titta hur det ser ut själv. Titta, vad har du gjort? Ditt liv är ju fullständigt fläckigt av synd. Och ni kan tänka er Josua som står där med nedböjt huvud. Och i den här dramatiska scenen så tar Gud till orda. Och då kunde man ha väntat sig att vad skulle Gud ha gjort? Jo, han kanske skulle ha sagt till djävulen: tyst med dig. Du vet inte en hundradel av vad jag vet om den här mannen. Du har bara sagt lite grann, nu ska du få höra resten. Och så hade Gud kunnat räkna upp allt det andra också, som ingen annan visste. För han såg ju rakt in i Josuas hjärta. Och då hade det varit ute med Josua, han hade inte haft en chans. Men vad är det Gud säger istället? Jo, han säger till ängeln som står bredvid: ta av honom de orena kläderna. Och så händer det. Att han slipper de där orena kläderna. Och så säger Gud till en ängel som står bredvid: nu ska du ta på honom rena kläder. Jag hade nästan tänkt att ta dopdräkten, Affe, men jag ångrade mig. Nu får du bara en skjorta här som en symbol. Din skjorta är jättesnygg, men det här blir bara som en symbol då. Har du nog aldrig haft på dig en sån här vit skjorta förut, tror jag inte.
Jag?
Har du det? Och så tar han på honom, och nu kan ni tänka er, då var det ju från topp till tå, inte bara en sån här liten skjorta då, va? Han tar på honom en ren dräkt. Och så står han där fullständigt ren. Och så säger Gud, vänder sig till Josua: se, jag har tagit din missgärning ifrån dig. Och jag har tagit på dig en högtidsdräkt. Och så står Josua där fullständigt förlåten, fullständigt ren. Djävulen är tyst. Han har ingenting kvar att anklaga. Får ta det här nu. Och det är en bild av vad Jesus har gjort på korset. Får gärna sätta dig. Alla mina smutsiga kläder, all min skuld, all min skam, allt detta tog han på sig. Och vad får jag i utbyte? Fullständig förlåtelse, fullständig upprättelse. Att få vandra inför Gud med ett rent samvete. Mina vänner, det här är nåd i ordets absolut rätta bemärkelse. Och den som har fått smaka lite av den nåden, han eller hon har inte heller svårt att föra den vidare till andra. Den som har fått ta emot lite av den här förlåtelsen får inte heller svårt att föra den vidare. Ska vi be. Far i himlen, vi tackar dig för dagen som förändrade allt. Den goda fredagen. Dagen då du lät all vår skuld, all min synd, allt som stod mellan mig och dig och Gud, du som är en helig Gud, allt det drabbade din älskade son. Och tack Jesus för att du villigt gick in i detta. Det var inget du tvingades till, utan frivilligt gick du in i min smärta. Frivilligt bad du allt det som jag skulle ha burit. Frivilligt tog du på dig all min synd, all min skuld och hela den dom som skulle egentligen ha drabbat mig. Tack för att allt detta bad du i din egen kropp upp på korset. I en obeskrivlig smärta. I ett obeskrivligt mörker som kom över dig. Där du hängde övergiven av Gud, övergiven av människor. Tack för att du har blivit min försoning. Och tack för att genom det du har gjort kan jag idag stå förlåten, upprättad inför en helig Gud. Och tack för att jag kan föra det här vidare i en värld som är sånt stort behov av förlåtelse, av nåd. Låt oss bli bärare av den förlåtelsen idag. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.